har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Filip Fredriks podcast. Jag funderar på om jag inom ett par veckor kommer att kunna bli det nya ansiktet utåt och kanske ett välbehövligt ansikte utåt, en förändring, en uppfräschning av en kategori människor som aldrig tidigare haft en person som jag som har fört deras talan.
Det hade varit så roligt om du hade sagt jag har ansiktet utåt för och sen bara tystnad. Psoriasis.
Nej. Men långtidscovid, vad säger du om det? De skulle behöva en sån som jag.
Fan, det känns stör, ett. Du är så jävla störd.
Det känns
trött på.
Nej, så här, vi ska inte fastna i min hälsa, det är inte så intressant. Men däremot...
Nej, men vad fan? Vet du vad du gjorde? Jag måste säga så här. När vi träffades på, det var en sån här sommarfest på jobbet. Både du och jag var kort där, inte för att vi liksom är några alltså idioter som inte liksom vill
beblanda oss. Nej.
Nej, inte alls det. Men vi träffar varandra kort i liksom entrén. Det står några folk. Kristoffer Garplind står där, bland annat. Mm. Och du kommer ut från ett annat rum och säger så här. Ja, fan. Det är du som har smittat mig med din jävla skit. Nu mår jag asdåligt. Sen går du bara iväg. Mm. Det är så
Nej, ja, okej.
Okay. Det stod några som jobbade där. Du vet, den är trevlig, liksom, ja, klipparen kockade. Johan Syrin. Han bara, jaha, vad var det för något, sa han. Vad är han arg över? Det var första jag fick höra när jag kom till festen.
Du satt bredvid mig i Alla mot alla, studion i 4 dygn och var dyngförkyld. Och sen fick jag
Jag var inte dyngförkyld. Jag var inte dyngförkyld i 4 dygn.
Nej, men det,
jag var dyngförkyld i 2. Ja.
Jo.
Men, är det så här? Du vet, men det är ungefär som när det var liksom covid. Att det är en grej av att säga, det var du som smittade mig.
Nej, men vet du vad? Att säga, det var jag var bara förkyld i 2 dygn. Vet du vad det är? En motsvarighet till den klassiska gamla roliga historien.
Ja, men det var väl inte, jag menar att det inte var så
potent. Är du med på historien? Ja. Det är en man som dyker upp på jobbet. Och så är det en annan person som säger, fan vad det luktar illa här. Det luktar fruktansvärt illa om dig, för ursäkta. Och han bara, nej, jag vet inte vad du pratar om. Och så sitter de och jobbar lite grann. Och sen så, fan, ja, men jag är ledsen att jag tar upp det här igen. Men har det hänt något med det? För det luktar ju fruktansvärt. Jag har inte gjort någonting. Nu får du ge dig. Så är det tyst ett tag och sen säger jag så här. Okej, men nu måste jag få titta efter. Kan du dra ner brallorna så får jag se att du inte har skit. För det luktar som att du har skit på dig. Visst, och så drar den här mannen, reser sig upp, drar ner byxorna. Och så säger den första mannen, men du har ju skit på dig. Ja, igår ja. Det är fortfarande kul. Det var den första roliga historien.
Vet du vad jag kände när jag satt där? Jag tänkte så här, Det var liksom som jag såg en gammal man.
Nej,
som men satt och berättade roliga historier.
Jag garvade åt den när jag var 9.
Jag vet, men nu när du drog den, du tog höjd för den, som att du var med i SVT-programmet. Har du hört den förut? Ja,
parallellen är glasklar. Det vill säga så här, du var dyngförkyld. Jag säger det 4 dygn, du säger det 2. Det räcker väl med 2 timmar jag blir smittad. Jag blamar inte dig för det. Jag nämnde bara det som en ursäkt för att jag skulle blåsa från festen fort som jävla, för att jag aldrig blir frisk från den här jävla kanske coviden, kanske långtidscoviden. Och det jag ville komma till var bara att gänget långt.
Men kan du hålla med om att det var lite otrevligt att inför alla bara pissa mig på mig på det sättet?
Ja, kan pissa och pissa en förkyld.
Jag kom ihåg just under covid när folk hela tiden skulle smittspåra. Det var väl en sak att man gjorde det för att så här, du vet, att man skulle kunna liksom se till vilka som skulle isolera sig så här. Mm. Men just den här grejen att blamea folk och så,
ja,
så här.
Patient zero.
Jag vet det.
Men jag visste inte att det var så laddad puck heller, att du skulle bli sårad.
Så jävla laddat var det.
Uppenbarligen alls. Laddad eftersom du tar upp det nu, men jag menar bara att
det var mer för omgivningen. Det var mer att jag menar bara det var de andra människorna som kanske reagerade.
Långtidscovid crowden har liksom en liten elallergivibb över sig. De skulle behöva liksom ett högenergiface som liksom för deras talan. Jag önskar inte det här på mig själv, men det känns som att det här aldrig går över. Och så börjar jag, i veckan har jag fantiserat om en framtid.
Förstår du inte? Du har ingen koll alls. Du har ingen koll alls, eller?
Vad?
Alltså jag har pratat med en läkare om det här. Jag har pratat med andra om det här. Det är ju liksom långtidscovid. Det är bara det, är att vara utbränd och deprimerad.
Men säger du det? Säg det till människorna som ansikten är utåt för det. De har en utbrändhetsaura som gör att ingen tar dem på allvar. Det finns elallergivibbar.
Ja, men det är precis nästa steg. Det är inte alls så jävla hårt mot vissa. Det kanske är liksom långtidscovid, vissa är sjuka. Men läkaren jag pratade med, han sa det så här: det är så jobbigt att behöva säga det till folk. Mm. Men att man säger så här: det här är liksom som att vara utbränd, och utbrändhet kan finnas i många fall, men det är också, och det är depression så att säga. Det är ett sätt för människor, och nu tror inte jag att du är just varken egentligen kanske deprimerad eller utbränd nödvändigtvis, utan du tycker bara liksom så här, du famlar bara efter någonting för att göra det lite intressantare när du är sjuk. Du vill så här,
apropå diagnoser, så tycker jag att läkare knappt pallar säga till folk: okej, du tror att det är långtidscovid, egentligen är du nog utbränd och det är egentligen bara depression. Jag golvades ändå i veckan av, jag har ju tänkt mycket precis som du har, och du har varit mer insyltad i det så kallade diagnossamhället som Ulf Brunberg, men kan förfasas över alla skandiagnoser för tiden, etc, etc. Men det har ju då blivit, även liksom vuxna människor som är 60-70 kan liksom göra hela sommarprat om, där de pustar ut över att de äntligen får sin ADHD-diagnos. Och ibland känner jag, ja absolut, det kan vara lättnad kanske, det kanske också bara är självupptagenhet, att man är lycklig över att man får diskutera sig själv med någon. Men i veckan läser jag då alltså att det blir allt vanligare nu, som en rekyl på, eller bara förlängning av diagnossamhället, att det är en fördubbling på 10 år att människor vill bli av med sin ADHD-diagnos. Att det är det nya i diagnossamhället, att man vill bli av med det. Har inte det någonting? Är inte det något slags sign of the time?
Jo, men jag menar, dels så tror jag tror kanske inte riktigt på det direkt, men alltså, det kanske finns några. Det är liksom en, det känns lite som en sån sökt vinkel på någonting, men låt oss säga att det inte är.
Men vet vad det är? Vet vad det är? Förlåt, men vet vad det är? Det är lite som Ångrarna, den här dokumentären om folk som bytte eller könskorrigerade.
Jo, men den är så jävla på riktigt.
Jag vet, men jag menar, kan det vara så att människor har sökt sin ADHD-diagnos?
Pissa inte på Ångrarna.
Nej, jag pissar inte på Ångrarna. Men finns det ångrare bland
marginaliserar Ångrarna
och långtidscovid?
Jättemånga, ja, suicidala.
Jag vet inte, ja, men jag är ute på tunn is idag. Men är det så att det finns ångrare även bland ADHD-diagnostiserade människor? Det vill säga människor som har längtat efter en förklaring till sig själva, ett sammanhang för sig själva, tjatat sig till en ADHD-diagnos och sen känner, vänta nu, jag kanske inte har det här. Nu börjar nästa kamp att bli av med den. Och så går man tillbaka till läkaren och läkaren sitter bara och skakar på huvudet. Det är inte klokt, nu är den här jäveln tillbaka. Som han tjatade för sin diagnos, nu tjatar han för att bli av med den. Jag tycker att det har någonting. Vi är en vecka sponsrade av vännerna och elbilsexperterna på Karla.se. Om man går runt och är sugen på att sälja sin elbil, så gör man det hos elbilsexperterna på Karla.se. För är det något de kan, så är det elbilar och laddhybrider då. Som privatperson så är det ju inte lätt att veta vad värdet är på en bil. Det känns ju nästan till som en ogenomtränglig djungel. Är det lite skadad kanske man inte blir så kaxig vid en försäljning. Det ska man lämna då åt experterna och låta Karla.se sköta jobbet och göra det de är bäst på.
Jag går in på Karla. carla.se och knappa in din bils info då för att få en snabb och gratis värdering och ett bud. Och väljer du att acceptera budet, ja, då får du gratis upphämtning i hela Sverige och pengarna på konto direkt vid upphämtning. Du slipper allt krångel och Carla sköter allt från pappersexercisen till dammsugning av baksätet. Och just nu har Carla en sjukt bra kampanj där du får 3000 kronor extra för din bil när du värderar din bil och pratar med en av Carlas inköpare.
Du uppger då koden Filip och Fredrik, ett ord, Filip och Fredrik, så läggs 3000 kronor extra till på din betalning. Koden är giltig till och med 2 maj. Bättre blir det inte. Gå in på carla.se nu och få den här gratisvärderingen och sälj din bil. Koden Filip och Fredrik, alltså ett ord. Tack till carla.se. Vi är denna vecka sponsrade av Unibet och SHL-finalen är äntligen igång ikväll. Torsdag är det till exempel då match 3 mellan Rögle och Skellefteå. Finalen har börjat tajt. Skellefteå vann den första tajta matchen med 1-0. I match 2 så kvitterade Rögle finalserien med samma siffror. Du kan spela på alla matcher i finalserien hos Unibet. Men det är såklart inte bara svensk hockey som är i sin slutfas. Stanley Cup-spelet är igång. Ditt kära LA Kings, Filip.
Ja, jag ska gå och se dem här faktiskt. Ja. På fredag ska jag se dem på plats
mot
i
Oilers.
Crypto Arena mot Oilers. Det är något speciellt måste jag säga att vara i Crypto Arena. Alltså vissa dagar så kör de både basket och hockey i den där jävla arenan. Jag vet inte varför, det är som ett barn att man fortfarande är fascinerad av det. Det har ju ingenting med det, så här, hur det går att göra. Jag ville bara säga det. Det kan man givetvis spela på. Du kan hitta hundratals spelmöjligheter på varje hockeymatch och spela på SHL och NHL hos Unibet. Unibet är stolt huvudsponsor till NHL. Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt.
Vi säger stort tack till Unibet. En konsekvens då av den här jävla influensan eller vad det är, att jag inte då kunde gå eller ville eller kände mig nödgad att gå på Kristallen i måndags. Och jag missade då en möjlighet, insåg jag efteråt, som hade varit. Det hade känts nytt och det är liksom ibland när man ser så här, det här hade kunnat varit ett moment och man hade blivit avskydd för det, men det hade också varit jävligt kul. Det var ju nämligen så att det var någon slags 80-talstema på den här ofta utskälld, rättmätigt utskällda galan, och det var liksom, ja men nu ska jag liksom.
Nej, vänta nu, va? Alltså vad hade Kristallen ett 80-talstema?
Det var något slags 80-talstema. Carola var uppe och lipsynkade till någon låt. Marlene Ivarsson, som jag högaktar på massa sätt, delade ut något pris. Och det skulle väl också ha med 80-talet att göra på något sätt. Hur det programmet Fräcka fredag, vad vet jag. Men så var det framförallt då den.
Men skulle man klädd? Skulle man ha 80-talskläder?
Nej. Utan det var väl, det hade med showen att göra, tror jag.
Vilka ledde den? Vem ledde showen?
Det var Kejo och Mark Levengood. Och jag såg inte galan. Det enda jag sett av galan är ett kort klipp som är filmat.
Har Mark Levengood lett flest galor i världen, tror du? Han måste ju vara topp 10.
Ja, det är intressant. För jag menar, vissa grejer har man ju inte en chans att vinna inom underhållningssfären om man kommer från ett litet land. Det vill säga tjäna mest pengar eller du vet vunnit flest VM-guld och sånt där. Men galor just kan man ju leda många även i ett litet land. Han har ju lett, jag vet att lärargalan
ja,
massa gånger.
Men också, det är alltid intressant att säga. Man säger alltid så att du har lärt Victoriadagen, flest galor i Sverige. Jag tror att han är uppe där i världen, för han är skitduktig på det. Jag vill inte att han ska tolka det på det här sättet, men i och med att han har lett så många galor så kan jag tänka mig att han inte alltid är överst på listorna längre.
Who knows? Folk vet ändå med honom att det blir jävligt liksom trevligt. Jag bedömer inte det.
Ja, men jag menar, det är därför jag menar så här, att man drömmer om att kanske, ja men visst, det är ett kul experiment med Dolph. Men vad säger ni? Ska man inte ta Mark ändå? Han är liksom, och sen har han gjort flest sommarprat typ också.
Ja,
han har gjort ett jävligt bra jobb.
Liksom. Du har rätt i att han kanske har lett liksom. Han kanske har lett 300 galor. Han kanske är han topp 10 i världen.
Ja, både sådana som inte filmade. Ja. Både sådana som inte filmade som är mer företagsgig. Ja. Men även på TV. Han är uppe i 50 galor på TV.
Kan han ha lett liksom många galor.
Men vad beror det på? Är det ändå att, jag vet, det är väl en grej är väl att han har lyckats bygga upp ett förtroende och en relation med då publiken, även om det är liksom bara företagsgirande, att man känner sig lugn. Det där vet jag att det var någon gång när du och jag gjorde någon show och liksom Schiffert anlitades som någon slags regissör och liksom bollplank. detta var liksom så här, och ja, han är ju skräckinjagande när man använder honom på det där sättet, på ett positivt sätt vill jag säga. Det är för att man, det är bra med någon som är ärlig, men han sa ju liksom den här överenskommelsen med publiken pratar vi om, att man kan liksom inte, om man kommer in på scenen och ser lite osäker ut som vi gjorde på de där repen, det var ju helt hemskt hur osäkra vi var. Ja,
ja,
men då är det så här, det är något, dels har ju folk det med Mark Levengood, det vill säga man är aldrig nervös när han går upp.
Orolig, nej.
Men sen är det väl, det måste ju vara någonting annat, och det är väl att han är liksom finurlig. Jag tror att finurlighet är så jävla uppskattat.
Ja, men så är det.
På något sätt. Inte så att man helt golvas av det. Han har ju liksom någonting som när du går upp och skriker och tänjer, försöker tänja någon gräns eller vad fan det är. Det är inte det folk vill ha.
Det har jag ingen aning om. Omdömen om galan var väl inte att...
Är det ett problem också, Fredrik? Är det ett problem med Levengood att han inte ens längre bedömt?
Det har han säkert, jag har inte läst någonting bara. Men jag har sett...
Nej, jag bara ställer en fråga. Jag kan tänka mig att det är svårt för honom. Han måste gå in och vara full på scenen. Det är liksom helt oigenkännlig.
då skulle det skrivas om det. Men han är så bra och så väntad att man betygsätter honom inte ens. För att det är liksom, han är som syret i lokalen. Det är klart det finns där. Det är klart det fungerar. Men om syret inte fungerar, och jag vet, 900 tv-pajasar kvävdes till döds av kolmonoxidförgiftning, då skulle det skrivas rejält om det. På samma sätt, Mark Levengood raglar in dyngrak och liksom ge Kejo en örfil.
Men jag tycker liksom, man tycker lite synd om honom. Alla vill ju, man vill väl inte sågas. Men det är liksom, ibland man tänker att så här, det är väl sådär, när du har nått en nivå, när du är för bra på någonting. Jag kan tänka mig att Picasso hade samma problem i slutet av sitt liv. Det var väl ingen som orkade säga till honom, det är en sjuk jämförelse här.
Ja.
För Picasso var så här. Men du vet, när du är så jävla bra på någonting, ja, men, ja, så blir det väl till slut att, ja men, så här, ja men det är väl klart. Det är väl klart att Levengood var bra. Låt oss, varför frågar du det för?
Ja,
det är helt galet.
Varför upptar spaltutrymme med det? Men Susanne Lanefelt gick då upp på scenen vid ett tillfälle. Det här är det enda klippet jag har sett från galan. Filmat från...
Du måste verkligen förklara vem hon är.
Hon var då...
Verkligen förklara.
På 80-talet, ett medialt genombrott av Guds nåde när hon ledde Gymping på SVT. Väldigt inspirerad av Jane Fonda som gjorde det i USA förstås. Gav ut videokassetter och tv-kobber och så vidare. Det är alltså Gymping, man har på sig lite, vet, så här, trikot, eller leggings, vad fan det är. Och så ligger man, och hennes då paradnummer var ju att säga knip. Man ska knipa med skinkorna då.
Får jag fråga, vad tror du om det? Vad tror du om det? Tror du det var det liksom, det här var ju ändå i tv, liksom SVTs liksom... Tre, att det fanns någon konkurrens från liksom sexigare kommersiella kanaler.
1984-85.
Tror du inte? Ja, men du kommer ihåg när våra kompisar som skrev Vänner, när de liksom, och det här är liksom, det är ju sexism såklart, men det var back in the day, så kanske när man då noterade att liksom när Jennifer Anistons bröstvårtor syntes, när man, det fanns konturen av dem syntes i en t-shirt.
När de sa hej, så att säga.
Ja, då var det liksom så här, då var det liksom som att djungeltrumman gick från liksom högsta hönset på hela NBC och så här, ni får aldrig ta bort det där. Det där är
de liksom... studerade grafer över tittandet liksom sekund för sekund, och det var som att liksom djungeltrumman även gick bland amerikanska tv-publiken när Jennifer Anistons bröstvårtor sa hej, så att säga. Så att folk liksom, tittandet gick liksom upp när hon gjorde det, och då kom det ner ett dekret från högsta hönsen på NBC: sänk temperaturen i studion, för hennes bröstvårtor ska säga hej i varenda jävla scen, för det gynnar ratingsen. Så var det ju. Det var de helt öppna.
Ja, och jag menar, och det är ju liksom, jag orkar inte ens gå in på att det är väldigt fruktansvärt, och då, framförallt så fick hon nog aldrig frågan själv.
Nej.
Tycker du att det här är bra, så att säga? Men det är samma jag menar med när Lanefelt sa knip för första gången.
Ja.
Tror du då att en möjligtvis alkoholiserade Sam Nilsson, SVT-vdn,
ja,
vi vet inte om han var där, men han var ju ändå liksom gubbarnas gubbe. Han var liksom så här en jag menar, vi gubbe deluxe såklart. Tror du han då liksom rapporterade ner till liksom, allt var väl lokalproduktionen, det fanns väl inga produktionsbolag.
Nej.
Det där gjordes väl i någon studio på SVT. Men tror du de sa, hon måste säga knip liksom tre gånger i varje avsnitt. Det måste väl ändå varit så att det liksom, ja, har uppmanats.
Kanske bidrog faktiskt, om man ska vara riktigt liksom krass och kanske historielös, jag vet inte, men i och med att det var så sällsynt med sexanspelningar liksom, det fanns ju givetvis i buskishumor och sånt, och Lasse Åberg.
Ja, men det är ju ditt huvud den sexanspelning, och i mitt huvud och Sam Nilssons huvud.
Ja, men framförallt Sam Nilsson tänker nu, jag citerar det lustigt nog idag, Ulf Lundell som mixade en skiva i New York en gång, och så sa han, hade han en ny mixare, och så sa Uffe, det är lite väl mycket reverb nu, ska vi inte sänka reverben, alltså ekot. Och då hade Lundell då enligt myten sagt, du, när Svensson kommer hem från jobbet, då vill Svensson ha reverb.
Han har rätt.
Och då tyckte han visste liksom vad lyssnarna ville ha. Ja, de ville ha reverb. På samma sätt kanske Sam Nilsson då tyckte sig veta att tittarna, när hon säger knip, då sitter det gubbjävlar, det ska jag inte säga, då sitter det män ute i det här landet och får bilder i huvudet. Det måste de få. Det bidrar till att de tittar på det här programmet.
Men vad är det för bilder man får? Jag menar, nu när jag tänker på det. En sak, bröstvårtor, okej. Okay. Ja. Det kan jag se vad
men
det är.
Men när hon, alltså på ett sätt, nu när jag tänker på det, när hon säger ordet knip, och män då, ute, vi var ju för unga för att tänka, vi var väl 10 när hon slog igenom. Då,
jag kommer knappt ihåg det.
Men då tänkte män ändå, nu kniper hon om min kuk. Nu knips det. Nu,
jag antar ja. Det, eller vadå? Vad är det? Alltså,
nu
det
kniper man, ja. Och nu...
Det är ordet knip. Ja. Det är ordet
ja, men det,
är så här, knip.
Det som var revolutionerande med det då kanske.
Vad sa hon då?
Det som var revolutionerande.
Vad sa hon? Knipstjärten?
Ja, men knip, alltså, skinkmusklerna och liksom bäckmuskler, vad det nu är. Liksom. Det är väl en del. Alltså,
ja, men sa hon bara
hon
knip?
Hon sa massa annat. Det här var ju en liten skärva av hennes utbud. Men det var ju det Sam Nilsson tog med
jag
sig.
Jag vet det, men jag menar, var det tydligt ja. Att det var liksom ja. Stjärten man skulle knipa?
Och jag menar...
Då måste hon ju sagt det första gången.
Nu kniper ni skinkmuskler. Vad hon nu kan ha sagt, det spelar ingen roll kanske. Men det som var revolutionerande då kanske, då. På ett sätt som det säkert inte pratades om, var väl att okej, sexanspelningar har vi haft på buskismaner tidigare. Men nu, det som sker nu är mycket mer raffinerat, tänker Sam Nilsson bakom sitt skrivbord och tänker att nu liksom uppfinner jag hjulet här. Jag liksom jag skapar bilder i huvudet som kommer att göra den här människan till en megastjärna. Vilket hon ju också blev.
Så att, ja, men... Det står verkligen att hon blev rikskänd för uppmaningen knip.
Ja verkligen. Och, jag menar så här, och det var vad det var. Det pågick då. Och...
Är det så att säga, är den största förutom... Alltså, vi har ju haft x antal såna här. Jag menar, får jag be om största möjliga
François Brunette, va, som hade cirkus.
Ja, och det var ju på den tiden då liksom cirkus sändes i tv och folk inte hade något problem med att liksom, du vet, elefanter piskades. Liksom Sam Nilsson hade ju inga problem med att det piskades på elefanter.
Ja, men du vet, det kanske kom upp någon fältbiolog till honom, någon praktikant. Fan, är det verkligen okej att, du vet, de här djuren är ju fängslade? Är du galen, säger Sam Nilsson, på väg till bastun. Där han ska liksom slumpa bort finska ambassaden eller vad nu gör i bastun. Det är myten om det. Men, och liksom, de får piska så mycket som helst.
Han säger till sin sekreterare det sista han sa på dagen innan han skulle gå ner och supa på liksom DDRs ambassad, eller vad fan det låg i pris. Att han liksom så här, säger till sin assistent, det är verkligen så här, kan du bara slå liksom François en signal och säga att hans anställda måste fortsätta piska elefanterna i bil.
Så länge de levererar de här jävla elefanterna. Tittar siffror. Ja, men.
Ja, men jag menar bara, och det är på samma sätt, knip, för jag ber om största möjliga tystnad. Det är så sällan det blir så jävla liksom. Man blir rikskänd för någonting. Det är liksom imponerande då, får man säga.
Ja, men, och det finns ju då ett lager i det här också då, att det kanske var, det fanns också liksom en undertext i hennes knip som hon kanske inte ens tänkte på, men som Sam Nilsson då kanske då garanterat tänkte på, och som var en del av framgången som ingen riktigt kanske då ventilerade. Men det här är ju bara backstory.
Vad är det de sa? Får jag bara fråga dig, du som kan boxning bättre än jag. Det finns ju en kille där som också blev legendarisk i Vegas inför alla matcher, för han sa, vad är det han säger, den mannen? Han kanske jobbar fortfarande eller man är död. Han säger någonting.
Let's get ready to rumble!
Ja, och jag hörde då ganska nyligen, jag vet inte om jag pratade om det här, men att han trademarkade det där. Mm. Ganska tidigt. Ja. Och har liksom tjänat miljarder på Let's Get Ready to Rumble. Mm. Och hans brorsa sen är den, eller om det är hans son, som har något annat jävla säg nu när det är MMA, som han också har tjänat så asmycket pengar på. Det är fan, man ska kanske börja tänka på att man ska ha någon Let's Get Ready to Rumble eller knipgrej. Du har ju bara ditt då. Det är inte lika starkt.
Apropå det, det finns ju ett väldigt kul klipp. Jag tror att det är IFK Norrköping som ska spela fotboll, och någon jävla, du vet så här, sekretariatet där ska liksom försöka då emulera Let's Get Ready to Rumble. Och kan inte säga det, men
Stockholm, are you ready? Gentlemen, are you ready? It's time to get rumble.
It's time to get rumble. Ja, inte vet jag. Det var väldigt, väldigt kul. Skitsamma. Men tillbaka då till Lanefelt. Någon får då i produktionen för sig att hon ska också in i publiken och göra gymping med alla människor i publiken. Och då har någon Nexico-kollega till oss sitter på läktaren och filmar då ner det här liksom havet av tv-kändisar där nere. Och Emil Persson är producent för Alla mot alla. Han sitter ju där för han är nominerad för Alla mot alla. Jag skulle suttit bredvid honom, men då sitter Martin Akander, vår gemensamma vän och kollega, där istället. Och hela publiken deltar ju i den här gympingövningen och knipövningen som Susanne Lanefelt gör som underhållning i tv. Och Emil och Martin är ju jätteobekväma. De deltar ju inte riktigt i det där, men de är ändå liksom kvar. Jag kände så här, jag tror att om jag hade gått på galan, och så här, vill man vara en good sport, man vet att det är svårt att göra tv och så vidare, men det finns liksom en smärtgräns också för underhållning. Detta är ingen diss mot Susanne Lanefelt och hennes legacy på något sätt, men vi har gjort galor, vi vet hur svårt det är och vi vet hur mycket tid man måste lägga ner på det för att det ska bli bra. Jag tycker vi gjorde fan en bra Kristallengala back in the day, 10 år sedan typ. Men det där som innehåll, om jag hade suttit på galan och det där hade hänt, nu ska alla ställa sig upp och vara med i det här. Och då vill man ju då, eller man förväntas ju alltid delta. Jag kommer ihåg när jag var på, jag tror Sigge Eklund och hans fru.
Är det så dåligt?
Sigge och Malin, du vet, våra gemensamma vänner, hade någonstans 10 år. 10 år sedan de gift sig, nu förnyar de sina kontrakt, eller sina vows. Och så var det fest för det. Och vid något tillfälle så är det någon som går upp och sjunger. Och det är väl liksom lite så här, ja men det är lite kul och det är väl liksom lite, också lite så här, vad ska man säga, lite kultöntigt typ. Och alla står och klappar med och tycker att det är skitkul, utom en person på festen som demonstrativt bara sitter kvar. Johan Renck, som bara, nej, det där, dit, jag kan inte. Han kan liksom inte delta i det där, för han, det är liksom det går bortom hans reflexer. Det kan man tycka vad man vill om, att det är en party pooper och så vidare. Men jag vet ju att man hade fått skit, men det hade också varit väldigt kul att den enda personen som lämnar en gala i protest, inte mot politiskt innehåll, inte mot att man känner sig kränkt, nej, men för att där är underhållningsvärdet för låg. Jag, du vet, och gå ut och verkligen så här, ställa sig utanför och nästan kalla till en presskonferens.
Såg du det här eller? Såg du det?
Jag har bara sett liksom klipp från läktaren när det här, jag har inte sett galan. Men det är någonting att bara så här, vet du vad?
Men hur går det till alltså? Hur gick det till exakt? Vad sa du? Det är,
nej,
alltså
men som att... jag har fått för mig att hon dyker upp där. Nu är det dags för gymping och nu ska vi göra det.
Men är det så dåligt? Är det så dåligt?
Jag skulle ändå säga så här, det här, nu pratar vi med grader i helvetet här. Jag är medveten om det och jag vill liksom, men det är någonting där, är, jag tycker en gräns passeras där. Som är så här, det där är ju, det är för dumt och långsökt bara. Det är liksom ingenting.
Jag tänker, I hear you. Men det var någonting när jag vaknade. Jag var inte där. Jag har inte varit där på ganska många år. Eller jag har varit där kanske någon gång. Det är sporadiskt får man väl verkligen säga. Men det är någonting att känslan var efter så här. Det är Wahlgrens värld och vi lever bara i den. Det har blivit så på något sätt. Det är, liksom, det är ändå helt otroligt hur de... Jag måste liksom ge det lite hatten av. För i grund och botten så skulle man liksom rika, vita människor, snygga människor från Östermalm som gör nya klipp oavbrutet. Mm. Han liksom, en kille som liksom sjunger, ja men sjunger perfekt. Det är inte säkert att Neil Young skulle golvas av hur han sjunger. Det är liksom inte kanske samma smak på hur man ska låta så vidare. Men det är någonting i det där som jag tycker jag... Jag menar, för när det är i USA så är det med Kardashians så att säga. Nu sjunger inte de. Och de liksom så här... Men det är ju hate watch i ganska stor utsträckning, tror jag. Och hur mycket liksom företag de än grundar. Men det känns inte som, det är ingen hate watching av något som är Wahlgrens. Nej. Eller det är ingen hate, liksom, hate-snegling på liksom Bianca Ingrosso när hon tjänar sina liksom hundratals miljoner. Utan jag bara är så här, det är någonting som det går på tvärs med vad Sverige egentligen är.
På ett sätt ja, men det är liksom en höger reflektion av Sverige på något sätt. Det är liksom långt ifrån vänster-emo.
Så Sam liksom... Nilsson hade vänt sig i graven.
I bastun. Ja, men vet du vad? Alltså, så här, jag får bara kapitulera för det. Jag har inga åsikter om det.
Nej, men jag gör det. Det är ingenting. Det
är ju någonting med liksom... Idealet Benjamin Ingrosso, och jag förstår att det är ett ideal för så många, men det föder alltid förr eller senare en liksom en Kurt Cobainig motreaktion. Det är ändå så. Och jag menar en liksom en rekyl.
Men vad betyder det att liksom att Stefan Sundström kommer nej. På nivåer?
Nej, men jag menar bara att alltid när idealet är polerat, snyggt och svärmorsdrömskt som ju han är, då kommer det förr eller senare en motreaktion med någon 20-åring som jag vet vad, jag är motsatsen till det där. Jag hatar
jag vet,
allt det här.
Men inte så att han leder en genre ändå. Jag hade ju förstått om han hade toppat
nej,
alla
nej,
lister.
Han och många som är lite i hans fåra leder ju ändå en samtid
med. Ja, men gör det då lite mer intressant. Ja, precis. Men gör det där med Cobain. Visst har man gjort. Det är någonstans att göra det lite mer intressant att man kollar överhuvudtaget på andra sätt också. Att om, det de har gemensamt, familjen, det är ju att de duschar mycket, eller hur? Det är liksom, det är väldigt duschat.
Ja, men det är det jag menar. Därför kommer det förr eller senare en oduschad rekyl.
Ja, men det är inte bara vad det gäller musiken, utan jag menar också att då kanske rekylen blir...
Det kan handla liksom... om rörlig bilder, det kan handla om liksom vad fan som helst, litteratur. Att det kommer något oduschat som... Ja, men odursatt finns ju alltid, men det är alltid i skuggorna, i periferin och långt ner på listorna.
Jo, men det är bara lite halvt. Du och jag är en kompis. Du vet vår kompis Brian har inte duschat på 5 år.
Nej, men det är något annat ändå. Jag menar bara att det är liksom så här...
Ja, men jag menar om en rekyl ska vara på allvar så är det ju någon som säger så här, jag är trött på det här liksom duschade idealet.
Ja.
Min dotter sa nyligen så här, för det är ju klart att Brian själv bryr sig inte, och han menar att det då är farligt att duscha för att det ska vara på den idealet. Man, och man, liksom, oljorna som kommer ut tar hand om kroppen och skinnet och du vet att liksom... Vad är det liksom, att huden är kroppens största organ och så man ska ta det på allvar. Men det finns ju ibland att man kan känna att det luktar annorlunda om Brian, så att säga.
Har du skitit på dig? Igår, ja.
Ja, men då hade jag tränat. Och då sa, och så satt jag i soffan bredvid Ilse. Och då sa hon, du luktar som Brian. Sa hon då.
Men vet du vad, jag träffade Brian bara för några veckor sedan när han var i Alla mot alla studion. Märkligt nog, eftersom han inte förstod ett ord vad som sades där inne. Men jag märkte ingen lukt på honom överhuvudtaget. Jag kände ändå efter. Alltså, nu ska jag lukta på Brian.
Men vissa dagar det kanske, jag vet inte vad som händer om det blir liksom en variation av det där, liksom
en
symfoni av olika
kläderna spelar givetvis in också. Han har säkert duschade kläder.
Ja, men det finns ju någonting egentligen, är det ju drömläge med tanke på liksom istället för vet de här, vi pratar om det där återställ våtmarken människorna, vars budskap sorgligt nog är liksom så svårt att och liksom processa och ta in och förstå vad det är. Men det är ju någonting med så här, nu kör vi det duschlösa samhället. Vad skulle det innebära? Skulle det vara, är det slutet för liksom skulle Valgrens behöva flytta till Monaco hela familjen då? Så här får man åtminstone duscha fortfarande. Vad är det för jävla liv?
Ja, jag vet. Ja, men det är en rolig hypotetisk tanke, men jag menar bara att det känns
som man ser, det känns som att de duschar hela familjen i Fiji vatten, du vet, Fiji water.
Ja, men
det känns som att de skulle kunna säga det och så säger folk, det är fan en bra idé då.
De måste
det kanske
göra
är det. Liksom. Det är
Nej, men jag säger så här, jag säger bara att jag är förvånad över att det inte har kommit någon, som sagt, som också blir lika stor i en liksom, jag menar, när 80-talet var superpolerat och liksom Susanne Lanefelt cleant, och sen gick det över i 90-talet och då kommer det Kurt Cobain och alla de där jävla liksom superskitiga oduschade liksom rocksvinen som under några år dansade högt på listan.
Men så här, det är okej, man får säga så här, det är okej att ångestduscha. Det är något annat, som när vi såg den här Björn, jag tänkte på det faktiskt här en dag, du och jag såg, jag var ute med våra kompisar Emil Persson då och Marcus Krunegård på den här fenomenala restaurangen. De gör en shoutout till, det var inte gratis alls, men Lilla Ego, som då drivs bland annat av Tom Sjöstedt, som tävlar med Jerka Johansson, kommer att göra.
Jag ska säga det, påminner bara om att alla har ju premiär på måndag. Då börjar det redan 9:00. Det är lite special. Det är ett extra matat program. Och hela säsongen är då en All-Star-säsong. Så det är liksom bara bra matcher hela jävla hösten, måndag till torsdag 22:00, förutom måndag då där det är premiär 21:00, för det är ett längre avsnitt. Men det kommer bli så, vi har ju spelat in nästan hälften av avsnitten. Det är kul liksom varje kväll, så jag hoppas att det är liksom stor premiärvecka på Kanal 5. Gasa in i det. Tom Sjöstedt och Jerka är liksom älskvärda deluxe.
Men den där kvällen så var vi ute och då började vi prata om Björn Afzelius, för att de spelade 1000 bitar på Lilla Ego. Vi ska avsluta med det.
Vet du vad? Den är bra. Men jag skulle vilja sluta med låten Tankar vid 50. För att den, när du spelade den för mig.
Den pratade vi om.
Ja.
Det är
någonting med låtar som både är bra och komiska. För det är, han sjunger om sitt katastrof.
Ja, och drabbande.
Ja, det är liksom drabbande, bra, men också komiska. För att han är liksom så jävla hopplös. Han var ju en kvinnokar deluxe liksom. Och att han liksom inte får ordning på sitt liv. Och liksom så här, kvinnorna och pengarna. Allt bara rinner mellan händerna.
Men barnen, alltså han säger barnen har jag skött. Och det kanske
det, är, det är en definitionsfråga.
Framstår ju inte riktigt som det
i filmen, så säger han väl att, säger väl ett av hans barn, att han aldrig en enda gång hämtar på dagis. Så det är väl en definitionsfråga. Men ni pratar om honom.
Tänk att det, fy fan ändå, på samma sätt som Villa, Volvo, Vove eller vad det är. Att hämta på dagis har liksom blivit någon slags liksom sladdrig, slarvig
symbol.
Definition av att vara en dålig förälder. Ja, men vad fan, det finns ju kanonföräldrar.
Ja.
Kanonföräldrar. Mm. Som, det är klart, Martin Luther King hämtade inte på dagis. Aldrig.
Nej.
Förmodligen.
Liksom. Nej,
men han gjorde ju mycket annat gott. Ja. Sen var väl han en pissig farsa i övrigt. Men det finns ju asbra farsor och morsor som aldrig har hämtat på dagis. Så att jag tycker det är lite såhär,
det är ändå lite rök utan eldläge för människor som aldrig hämtat på dagis. Aldrig någonsin, menar jag.
Fan, jag vet inte. Ja, det kanske det är. I hear you. Men
då börjar ni prata om Afzelius.
Ja, men då bara pratar vi om Afzelius. Nu det leder fram till duschande, nämligen, tänkte jag då. Att det liksom Wahlgrens har, det är ju ett positivt duschande. Målsättningen är de går in i
ja, men ett jag vet inte vad, det är ett ljus.
Ja, de målsättningen är de går in i duschen. Det är att
rena
att,
redan från början.
Ja, precis, att komma ut därifrån och bjuda världen och det svenska samhället på en fräschör som får oss att må bra, eller hur? Ja. Det är väl det.
Ja,
när de kommer ut så liksom du vet, när Bianca möter
de bidrar till the greater good genom att vara fräscha.
Ja, men när de dyker upp liksom när hon dyker upp då på något möte på sitt företag eller om Benjamin gör det, och jag menar verkligen också Pernilla så att säga. Nej, brorsan Niklas som inte lika mycket liksom i ropet, han känns inte riktigt lika duschad, så vi kan lämna honom där hän, utan det är framförallt de här, också tror jag Pernillas nya kille är väl väldigt duschad ändå. Hon hade ju inte
han har tvingats in i duschandet, gissar jag, om inte han, vet vad, han känns inte på pappret så duschad, men nu har han väl blivit det då. Han har liksom duschmetamorfoserat.
Första Tinder-dejten är hur ofta duschar du?
Ja,
men jag menar, där har du den, det är den duschgenren som fyller sig. Men i den här dokumentären då så pratade ju då, jag tror det är Marie-Louise De Geer som väl var tillsammans med honom, berättade hon då om att när Björn Afzelius kom hem från sina turnéer så klev han liksom bildmässigt, som jag minns att hon berättade, så var det liksom, han klev in, han hade varit borta liksom en månad, hej hej, inte så mycket romantik kanske, och gick rätt in i badrummet, låste dörren. Och sen stod han och hörde hon bara hur duschen stod på i timmar. För att han liksom duschade bort sin ångest. Över att förmodligen har liksom varit väldigt otrogen under de här resorna.
Verkligen.
Och den typen av dusch, det är kanske det som är pendelrörelsen. Att det är den duschen, den duschen, ångestduschen som kommer komma tillbaka.
Okej, vi säger så. Okej. Ja, men vet du vad? Problemet med ångestduschen är också att den är så dålig för klimatet. Det är jätteotidsenligt att duscha länge. Att stå i timmar som Afzelius gjorde.
Ja, men man kanske skulle kunna ha något cirkulärt system. Det är, i och med att ångestduscharna inte bryr sig om att bli rena. Nej. Så kanske bara samma vatten kan åka runt hela tiden som i en, liksom en fontän.
Ja! Det är jättebra. Om du vill Afzelius duscha så trycker du på den här knappen, då är det samma vatten som cirkulerar och blir skitigare och skitigare.
Ett företag kommer nu och typ, det finns liksom, när du går in genom duschen så är det så, ska du ångestduscha eller duscha helt vanligt eller duscha Bianca duscha. Nej, men jag ska ångestduscha. Men den för den bilden.
Ja, men då får du stå i timmar.
Men den bilden, ja, det var ju liksom nattsvart. Men då vi pratar bara om alltså, att han var och så rökte han ju så mycket. Han var ju liksom ofräsch på något sätt. Men han, liksom, han var ju, den sjunger han väl i tankar vid 50. Ja, att han har frossat i kvinnor.
Ja, verkligen.
Det är bra. Ja, och vi blev ju väldigt otroligt. Jo, jag tänkte på det här om dagen. Då efter jag pratade med honom. Hur drabb... Det är liksom jävla parodiskt med oss är det. Ja. För att vi liksom... Vi är så pass cerebrala. Och man behöver inte ens vara det. Men inser att när man ser den där dokumentären så tänker man... Ja, han var ju på många sätt ett svin. Han liksom åkte till Nicaragua för att då i politiska syften och supporta liksom den typen av marxism som liksom hade fått fäste där. Men bilderna visar ju också liksom att direkt från flygplatsen åkte han till någon bar där han sitter med liksom unga, vackra kvinnor från Nicaragua.
Ja, okay. Ja, men hans case skulle väl vara, man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Jag kan supporta den här socialismen samtidigt som jag sitter med de här kvinnorna. Det skulle ju vara hans
precis,
case.
Precis, problemet var väl möjligen att han hade familj ofta och så vidare.
Du och jag ser den här filmen, dokumentären om Afzelius, som är väldigt bra. Den, jag tror den här, kanske var en guldbagge till och med. Men vi sitter och ser den i Örebro. Vi har spelat in tv-serien Ska vi ha slut, minns jag. Och vi har ett break på kvällen, går och ser den här med hela teamet. Och så minns jag skrattade väldigt mycket åt det, för att det är någon bild.
Vårt team lämnade liksom, när filmen var klar.
Men vi satt kvar och var drabbade efteråt. Men,
Vi grät. Vi tittade mot varandra, helt tysta.
Ja, men han dör i lungcancer 49 eller 50.
Jag vet, men jag menar, det finns ju filmer man ser då man har ens reaktion efteråt. Ja, det där var väl sorgligt,
men
vilket svin han var. Jag kan nästan skämmas nu. Men vissa gråter till dokumentären Förvaret.
Ja, verkligen. Eller vad fan
det, som handlar om flyktingar.
Ja. Men
när vi riktigt bryter ihop är när liksom till liksom Afzelius-dokumentären.
I filmen finns det ett klipp från Nicaragua just, när han då anländer till flygplatsen, och det är någon som har filmat med en skakig videokamera då, och de har lyckats ta tag på de här bilderna. Det är väldigt liksom dokumentärt och liksom känns sant på något sätt. Och han går med väskorna, så går han och tittar sig omkring efter en taxi typ. Han har liksom väskorna på någon sån här rullvagn. Och så tittar han till vänster och höger, och han letar, det är uppenbart för mig att han letar efter en taxi. Men du viskar till mig då, vad han egentligen, som han egentligen letar efter, det finns det fitta där borta? Finns det fitta där borta? Var finns det fitta någonstans?
Ja,
han går och letar efter på flygplatsen är liksom bara fitta. Det var någonting med det som var så jävla...
Det låter ju väldigt grabbigt.
Ja, det var det väl.
Det låter väldigt grabbigt. Men samtidigt också så här relevant. Och det blir ju ännu sjukare då. när jag sitter och säger det, marginaliserar honom och gör honom till liksom en ganska liksom patetisk kvinnokar, så slutar det ändå med att jag sitter och gråter mer än vad jag har gjort kanske till någon film de senaste 10 åren.
Ja, men det jag minns,
du vet, vanligen så här, nyckeln till frihet, då sitter folk kvar i tystnad och gråter, men här sitter vi då till Afzelius, vet du, han var ju också en sån här, det han hela tiden motiverar allt och så här, jag kan inte stå emot kvinnor mer eller mindre. Det var liksom det som var hans grej. Det går inte. Nej, det är sjukt, och det var hans diagnos var att han var besatt av kvinnor.
Vi är denna vecka sponsrade av Dressman, och förra veckan snackade vi om linne, kostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär. Och så kan man tänka. Mm. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man, kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen, och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Mm. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair. Apropå tv ska jag bara kort nämna, vi pratade om Kristallen förut, ett program som sannoliken inte fick någon Kristall, hette Herre på täppan och gick på kanal 5 tror jag. Det var liksom 50 kändisar som utmanade, jag såg det aldrig, men det var liksom massa kändisar som var med att tävla om saker som det ofta går till. Och då fick jag höra en historia om den här inspelningen och den här produktionen som jag tyckte var väldigt kul, som jag ska delge med dig och lyssnarna nu. Och jag hoppas inte att jag trampar på ömma tår och att jag berättar någonting som...
På mina tår?
Nej, men personen det handlar om skulle kunna ta illa. Jag har alltid ångest när jag drar någonting, när jag tänker så här, fan, tänk om den personen blir sur. Jag vill ju inte det, men det borde vara lugnt detta. Det är nämligen så att det är många kändisar som ska kastas till det här lekprogrammet. Och de ringer som galningar då. Och sen så ringer de bland annat då Junior Lerin, det vill säga Lars Lerins make från Brasilien. Han ska vara med och tävla i det här, vill de. Och då frågar Junior i det här samtalet, ja, men får man betalt? Vad får man betalt då? Och den frågan är man ju van att få, och då vill man alltid hålla arvoderna nere någorlunda så att det inte skenar iväg.
Men det är också lite rimligt.
Ja,
super! Varför folk...
Nej, men självklart. Det lägger ju folk jättemycket tid på. Ja, självklart. Det är en del av deras arbete så att säga, många av de här människorna. Men då säger de så här till Junior, ja, men alltså, självklart ska ni få betalt, men det är 50 kändisar som är... Vi kan inte betala hur mycket som helst, men inte vet jag... några får 30, några får 40, men vi älskar dig, vi kan sträcka oss till 40 då. Och Junior säger, ja, toppen, det blir bra. Och sen så är det, ja, fan vad skönt, Junior Lerin är klar. Och sen ringer de vidare, och sen kanske 4-5 timmar senare så ringer det på den här kastarens telefon igen. Då är det Lars Lerin som ringer upp, och då så säger han så här, nu ska jag imitera honom, och det här, det har gjort mig så mycket kärlek, för jag älskar
skit i det.
Jag älskar mannen,
Det vet du, och det gör du också. Han är en av de finaste människorna. Men det, är också, det här säger någonting om hans...
Ja, alltså, han betyder lite för mig. Vi har, ja. Du vet, han och jag mejlar till varandra. Vi har liksom en bra relation. Så jag vill direkt rikta mig till Lars, som ibland lyssnar på den här podden. Ja. Det här är Fredrik som har hört det här. Jag vet ingenting om det här. Och det är Fredrik på alla sätt och vis. Att trampas det på tår, så är det Fredrik du ska kapa banden med och inte med mig.
Och jag hoppas inte att han gör, för att han tar det på rätt sätt. Då ringer han upp och säger han så här: ja, hej, det är Lars Lerin här. Jag ska ringa och prata lite grann om Juniors gage. Och då tänker den här kassan, helvete, vi har inte råd att gå upp ytterligare. Det pressar. Vi förstår att han vill ha mer, men vi kan inte sträcka oss till mer än 40. Det går liksom inte. Men menar du att han ska inte få mer än 40 kronor?
Men han kan, ja, det är otroligt. Det är så slaveri då. Han menar slaveri han ringer om. Ja. Vänta.
Ja, men tanken, det är något otroligt att Lars Lerin tror att Junior åker hela vägen från Karlstad, deltar i TV-program i flera dagar, åker tillbaka till Karlstad igen och för detta arvoderas han 40 svenska kronor. Det är någonting med det som är så jävla kul bara. Och det är väl inte elakt mot Lars att jag berättar
det. Det säger väl snarare någonting om hur Lars har liksom gett upp kring TV-Sverige och vad liksom värderingar och allt.
Ja. Vad som... ja, men det är liksom något otroligt att han går och tänker så här: jag måste ändå ingripa. Jag måste ändå dra en lans för Junior. Han kan inte nöja sig med 40 kronor för det här programmet. Ja, det var en passus.
Jag tänker man måste bara säga innan andra, för en som var med i det där programmet, det var ju Martin Melin, tror jag, va? Eller det var han. Mm. Och hans dotter då. Ja. Fanny, tror jag hon heter. Och det är bara så fascinerande vad som har blivit, liksom, måste bara säga, apropå att han är kändis, men vad som har varit lite i sommar en grej för vissa kändisar. Det är liksom, och han precis nu blivit, det kan man snacka mycket som helst om, men jag tycker det var jävligt, jag kan börja den ända, men han har ju nu blivit ordinarie riksdagsledare.
Ja, det var någon liberal som rök efter något märkligt uttal om judar eller vad det var. Ja,
ja, han Carl Hamilton då, precis, tror jag. Ja. Men då så, nu är ju det där frossar då. Framförallt har jag upplevt att jag inte lät att vänsterns ledarskribenter i en anda av, jaha, nu har vi blivit USA i princip. Så här, var är vi på väg? Och vissa av dem, Anders Lindberg på Aftonbladet, så här, han får ju in då, nu har inte det där framför mig, spelar ingen roll att han gör referenser till, det här är väl inget nytt och du vet så här. Men det han då säger är väl ändå liksom att Reagan var ju guvernör tidigare. Han var skådespelare först, men sen lärde han sig det där sen. Och då är så, med Martin Melin är det liksom, för att då han hade uttalat sig att det är fria val i, vad heter det, det är fria val i Turkiet, vad man än säger om det liksom. Och sen så säger han ändå efteråt, grader i helvetet säger han, men det finns grader i helvetet. Där han då någonstans, tolkar jag det som säger liksom, ja, på ytan, det som sägs, det som är, folk går, vi vet inte. För vad det här handlar om är ju, vi vet ju inte hur riggat det är. Det är inte så att det slängs upp 1000 bevis på att liksom, på samma sätt som Trump säger att det här är ju inte så här. Sen är det väl absolut så att Erdogan har det där landet i liksom ett järngrepp. Det fängslas folk som tänker annorlunda och så vidare. Men också här, whatever, han säger det. Men det där tas då som ett, det där liksom läggs fram som ett bevis.
Ett kvitto på hans aningslöshet.
Liksom. På att han är aningslös, dum och som han är slimbär. Eller om det var vad han skriver. Han kan ingenting om politik. Och då slog mig så här, vad betyder det? Är det en, det, så här, då, det där är för mig, han har liksom inte uppdaterat sig på hur det ser ut i världen. Men är det att inte kunna någonting om politik nödvändigtvis? Mm. Det är bara en konstig fras. Bara så här, vad fan i helvete? Och sen tänker jag då på det så här. Det de då säger, ja, han slog igenom när han fick snoppmassage i Robins.
Ja, något bara, ja, precis, ja.
Det är liksom så, de liksom plockar den absolut lägst hängande frukten, och det får de väl göra. Det är klart att det är det vi ska larva oss kring. Det har då gått sedan dess 30 år kanske, eller i alla fall 25 år sedan det där skedde. Människor kan göra resor på 25 års tid. Människor kan liksom, människor kan gå från att få snoppmassage till få Nobelpriset, i teori.
Men människor kan både vara i Nicaragua för att stötta en socialistisk regim och för att träffa kvinnor.
Ja, men jag blev liksom lite galen av det där, men framför allt så blev jag också att tänka så här, det här skriver ni och så tänker jag så här, det är som att en värld där ingenting, saker och ting inte är i ständig förändring, och framförallt och kanske saker inte ska vara i ständig förändring. För nu är det så, nu finns det kändisar som kliver in i politiken, och God fucking knows så länge det har funnits, men skitsamma, men att de bara blir det, och att det då direkt används som att så här, det här är din tokig värld, vad är det som händer? Och så, men det jag framförallt tänker på att så här, han har ju de facto jobbat kanske då Jag, det är inte så att jag försvarar honom och vet hur bra han är, men jag irriterar mig på liksom hur man approcherar det här att han nu är ordinarie riksdagsledamot. Han har varit polis då i hela sin karriär. Liksom, det är inte så att han bara är med här på täppan, utan han jobbar ju verkligen liksom heltid fortfarande som det där. Och kanske kan det vara så att i en värld där vi då ska försöka hitta liksom kunna ändra på saker och ting, då kan liksom närheten till verkligheten vara ganska användbar och viktig. Många gånger, varför ser världen ut som det? Jo, det är för att många, eller så, varför är det så polariserat? Varför kan liksom högern och Trump och alla möjliga ta, liksom, ta så stora andelar i allt det här? Mm. Det är ju för att de känner att människorna som styr, politikerna, de är liksom en elitöverklass, ja, som inte vet någonting om verkligheten.
Nej, men alltså, klyftan mellan politikerna och liksom väljarna kan ju bero på att det politikerna kan, det är just politik.
Ja.
Och det skiter väl, alltså skit i folk, att det är liksom ett, det är, att det är en över, ett överskattad egenskap att kunna politik. Och att liksom alla 349 riksdagsledamöter ska vara skitbra på politik, punkt. Kan de något annat också? Ja, det är en bonus.
Man kan ha dålig koll, visst, många av oss, på hur det ser ut i Turkiet, men man kan ju samtidigt ha blykoll på hur det är att vara polis, och de erfarenheterna som han delar med sig av kan användas, ja, inom politiken, och att han kan förklara. När det kommer till Martin Melin, som är ofta redo att skratta, så är det ju bara. Vad är det här för liksom knas nu igen då?
Ja, men på samma sätt som jag kan hålla med dig om det, så kan jag ju också roas av att Martin Melin på Insta, när han då skriver så här: tyvärr så slutar Carl B. Hamilton, vilket jag beklagar. Kunnig, trevlig och en stark profil. Han kommer lämna ett tomhål. Ja, det gör man ju inte. Man lämnar ju ett tomrum.
Behöver han, ja, men vadå, eller så var han lekfull med ordet.
Men det är ju det som är...
Hade Lundell skrivit tomhål, hade du tänkt, fan, du hade kunnat ta upp det som en rolig
grej. Jag vet detta, men det är liksom, det är det som är uppförsbacken för honom.
Han hade ju kunnat skrivit lämnat ett tomt hål. Det hade väl varit bättre.
Men jag blir ändå lycklig av ordet tomhål. Eller blir man inte?
Jo, jag vet, men du förstår. Jag är med dig här.
Du tar
ju inte bort det jag säger. Nej. Jag menar med att det är väl ändå... Kanske är det så att riksdagen inte bara, men till viss del kanske skulle må bra av att fylla. Jag menar, herregud. Jag menar, Gustav Fridolin. Så här är det. Han var väl med i Farmen innan han blev, slår det mig nu. Han var med i Farmen innan han blev politiker. Sen utbildade han sig till lärare och var lärare också. Och sen blev han politiker. Men det har man liksom, nu kanske man inte pratar om hur nyttigt det var att han var lärare, men det är liksom, det har ju gjorts resor, människor som liksom då till ytan inte skulle skriva, eller så, människor som förmodligen inte skulle skriva tomhål eller uttala sig fel om Turkiet. Men det är så här, Farmen eller Herre på täppan eller liksom snoppmassage i Robinson, så jävla stor skillnad är det ju inte. Jag menar, Erik Niva var väl med också i Farmen. Nu hade det varit något
journalistiskt experiment. Ja, men jag håller med. Ja,
men då läser jag det där och känner att jag vill liksom dra en lans för honom. För att jag också känner att jag inte bara vill garva åt honom. Hur var det när vi har med om det? Liksom, vi har med alla mot alla när han uttalar... Är det Utah? Eller vad är det han uttalar
Utah
fel?
Istället för Utah. Alltså, ja, precis. Och det är kul.
Ja, och det är, du är ju väldigt semantisk. Eller vad fan man ska säga. Uttalsorienterad.
Jo, men det är väl också för att man famlar efter innehåll hela tiden och hugger. Ja, men det är liksom, det är en besserwiss sida i mig som jag borde... Ja, Utah.
Ja, men det är kul naturligtvis. Utah är kul. Och även tomhål är kul. Men framförallt en annan grej som under sommaren. Ja. Det är då någonting jag sett som en trend under sommaren. Det är som liksom någonting som pågår i liksom det liksom halvduschade lagret under, så att säga, Ingrossos. Det vill säga de här som... Så här.
Ja, det här är jag spänd på. För du säger liksom väldigt ofta, och du säger så att säga väldigt ofta. Då är du ofta lite osäker på tesen. Du famlar dig fram här retoriskt. Det är semantiken i mig, youtha i mig, som är på hugget här nu.
Det kan också vara trötthet ibland, att jag känner att jag famlar. Men jag famlar inte, för det här har ingenting med det andra att göra. Utan jag säger, Martin Melin kommer i många former. Och det är det som är härligt med honom. Det här måste han få göra. Håller du med mig?
Jag är med dig.
Ja. Men nu är han då, han är blixtförälskad och störtförälskad i sin tjej Lisa då. Som han har träffat. Ja,
kul för dem.
Ja, men det är liksom, jag tycker visst, om man inte själv är förälskad, så är kanske jobbigt att se det där, men jag är glad för hans skull.
Ja,
för både du och jag har ju känt att han har levt något slags liksom, utan att ha det dokumenterat, att han har levt något slags liksom, du vet,
Afzelius-liv.
Afzelius-liv egentligen, eller hur? Det är, framförallt du har ju haft det som tes lite grann, måste man faktiskt säga.
Nej, men han är väl känt liksom bara som att han har played the field. Det har väl han varit,
ja, du har pratat mycket om att du skulle vilja se hans flöde. Du sa att du skulle vilja gå in. Du hade velat se hur många DM han får.
Nej, men jag tror att kvinnor upplever honom som approachable. Och det gör att han dränks i pics av olika slag. Det tror jag.
Var Afzelius approachable?
Ja, det får han väl, men han hade inte sociala medier.
Nej, men då så här, men då skriver han, bara jag säger, något som har blivit en sån grej är, för det här skrev bland annat Mårten Andersson i somras. Det var Nisse Hallberg gjorde det här till en stor grej också, som är då komiker och så vidare. Det är människor då som under sommaren varit ute och rest, och det som har skett är att liksom förseningar samt då att bagaget inte har kommit. Mårten Andersson, komikern, liksom som är väldigt mycket på tapeten nu. Känns som att han har fått en lite av en liksom, han skulle kunna hamna i riksdagen förr eller senare och prata kanske om liksom sin resa som singel och att det blev alldeles så mycket trekanter då. Men nu är han liksom, nu har han hittat hem, så att han vill prata vidare ute på landet som har så mycket trekanter så där. Men han hade väl någon take på det där av att det var fan komiskt ändå. Det tror inte jag han visste komiskt, att han och hans tjej då sitter och pratar när bagaget inte kommer om vad som liksom är viktigt här i livet. Materiella ting och så vidare.
Vi kanske inte behöver så mycket grejer ändå. Vi kanske behöver se över hela vår konsumtionssamhälle.
Ja, men det är ju någonting i det som bara är lite halvjobbigt att behöva läsa.
Ja, men det är lite grann som liksom när John Lennon skriver raden Imagine No Possessions, skriver han ju då i låten Imagine. Han sitter ju där i ett slott och skriver det på ett vitt piano för liksom 250 000. Och han sitter i ett slott och sjunger Imagine No
John,
Possessions.
Vad är det som är Possessions? Du dricker förmodligen det dyraste vinet och det dyraste pianot. Det är bara liksom...
Du kör en Bentley. Det är liksom, ja, det är liksom vansinnigt. Så på samma sätt, visst, det går en rät linje från den raden till nu är vi av med vårt bagage. Det har fått oss att tänka på konsumtionssamhället. Vad löjligt att vi har så mycket grejer. Och sen kommer man hem och har man sina grejer. Ja, det är inte så att man slänger dem, utan ja, då är man tillbaka på ruta ett.
Ja, men det är väl, och det är väl sommartider, ja, det här. Jag undrar ändå så här, varför är folk så besatta av att skriva om det här? För han och då ett inlägg som bland annat har likats av Färjan Håkan. Men han är då tillsammans med Lisa, han har åkt till Sorrento.
Nu är det Martin Melinia precis. Ja.
Ja, och det är liksom sista resan för sommaren, slår han fast. Men då är liksom inlägget: två flighter där vi fick springa ordentligt på Belgrads flygplats för att hinna med sista planet. Och udda ställe att mellanlanda på, måste jag säga. Jag måste ha svårt att hitta biljetter.
Ja, verkligen.
Där stod de och väntade på oss och stängde gaten bakom oss. Close call. Parentes, sent flyg från Stockholm, orsaken. Sen väl framme i Italien så visade det sig att en av våra väskor, den där Lisa hade det mesta av sina kläder, inte kommit på med planet.
Aj,
hopp in i transport till hotellet och hamnade i värsta trafiken på de smala vägarna. En timme blev 2,5. Men ingen som klagar, hummerpasta till middag och sen skål på balkongen. Då får man inte klaga. Sista ledigheten kan börja. Sen kommer då nästa inlägg igår. Där likade av bland annat då Magnus Hedman. Jag vet inte varför jag säger det.
Okej. Okay. Det är jätterelevant, tycker jag.
Det blev en liten shoppingrunda i Sorrento idag.
Ja.
Den ena väskan är fortfarande borta. Och alla Lisas kläder med den. Minus en bikini och det hon reste i. Men vad som inte kan göras någonting åt är inte heller att grämas över. Vi tröstade oss med pizza och glass och tittade på solbadarna nere vid sjön. Enligt Lisa heter det havet, men jag tycker sjön låter trevligare. Men håll med om att det är otroligt att vara detaljerad kring vilken väska och vad som låg i den.
Ja, men människor tappar det lite när de blir av med bagaget. Jag skulle vilja ha en riktig liksom så här, en riktig rättspsykiatrisk undersökning, höll jag på att säga, men en riktig undersökning av vetenskaplig av vad händer med det mänskliga psyket när det man räknar med ska vara med på resan.
Vet du vad jag tror det handlar om, som du säger, man krymper sitt universum. Det blir det viktigaste på jorden.
Ja, man drabbas av en enorm otrygghet för att sakerna man räknade med skulle staga upp en lik tältpinnar under den här resan är plötsligt inte med än. Skitsamma om det är en helt vanlig tischa som ligger där och du kan köpa en annan billig tischa nere på marknaden. Det är inte samma tischa, det är inte den tischan du hade räknat med att du skulle gå omkring med i Sorrento. Det gör någonting med människor.
Jag vet, men steget ändå från att då, jag kan ju förstå mer att liksom bli rasande SAS, det här ska vi liksom, nu ni är ett uselt bolag och så vidare. Här är det mer så en detaljerad beskrivning. Nu sitter jag nästan och väntar på att nästa inlägg ska vara liksom ett Excel-dokument där man får se exakt vad som inte har kommit med.
Men
vad som har kommit.
Är det någon slags... Jag är inte hundra på att Martin Melin har läst alla Knausgård-böcker, sa han med lite kanske illa dolt. Liksom.
Ja, lite uselt av det, tycker jag. Lite uselt av det.
Ja, kanske. Men det är ju en Knausgård... Knausgård tar ju upp Jag läste den här morgonstjärnanböcken. Min kamp orkar jag inte, men morgonstjärnanböcken har jag läst och älskat.
Men det är väl Noréns dagbok också?
Ja, men verkligen så att det finns en sjuka från de två då upphovsmännen, Norén och Knausgård, att allt kan bli intressant, men det kan det ju inte. Det kan inte, men du är uppenbarligen hooked på det här.
Ja, men eller vad, du tycker att det är dåligt. Du tycker det är det enda, liksom, eller det enda. Men det är en invändning du har mot Knausgård, superhyllade då.
Nej, morgonstjärnan älskar jag. Han är bara, liksom, han kan faktiskt få det mest att bli intressant.
Jo, men du säger ändå att du hade kunnat klara det utan vissa detaljer.
Nej, jag säger bara det att, men har du Knausgårds penna kan detaljerna bli intressanta. Men Martin Melin har ju aldrig claimat och haft det. Och då når man inte upp till de höjderna. Då är det ju
nej, inte Mårten Andersson heller. Inte ens Nisse Hallberg har ju.
Nästan Nisse skulle jag ändå säga. Men då är det svårt att få de här små detaljerna att bli jätteintressanta.
Jag vill dock på slutet säga här. Detta, att han gör det här, Martin Melin, diskvalificerar honom inte. Att han skriver om Lisas bagage eller att han är med här på täppan. Eller att han säger Jutha.
Tomhål.
Eller att han säger tomhål. Det diskvalificerar honom inte som politiker.
Nej, det bör inte göra det.
Det betyder inte att han inte har någonstans att göra, att han inte har det att göra. Så jag hoppas, man måste, precis som man kan tycka många saker om Martin Melin, så måste man kunna göra det om andra saker. Men man måste stanna upp, tänka till och säga, vad har det här med det här att göra? Den dag Martin Melin står och pratar, bara först av allt här, hej kammaren, hej talman. Måste bara säga att jag har en jobbig resa hit, jag landade i Belgrad, och jag vet att det är konstigt. Liksom. Och att Lisas bikini då, den var med, men inte det. Då hade man kunnat ifrågasätta vad han gör i riksdagen.
Verkligen.
Men han har ändå gott, han har liksom tillräckligt god smak, tror jag, för att skita i att prata om det.
Kära lyssnare, hör av er till oss på podcast@podfm.com. Vi tycker så mycket om att höra från er. Alla mot alla, som sagt, premiär måndag 21.00, sen är 22.00 hela hösten. Bara bra All-Star-matcher, missa inte det. Här är Björn Afzelius Tankar vid 50. Tänk att en låt kan både vara bra och dråplig precis samtidigt, på samma sätt som Martin Melin kan instagramma om tomhål och göra ett jobb eventuellt, om han nu gör det, i riksdagen. Vi hörs igen om en vecka. Hej!
Jag öppnade mer än jag någonsin drömt. Jag har upplevt så mycket att hälften är glömt. Men nu är jag tillbaks där jag börjar, min vän. Jag är ensam igen. 50 år fyllda med fullvuxna barn. På väggarna hänger troféer på rad. Men guldskivor har inget värde för den som är ensam igen. Framgången kom och nya vänner med den. Ja, doften av pengar känner många igen. Herregud, vilken fest. Jag förstår inte än hur jag överlevde. Jag ångrar dock inget, det var värt varje spänn. Jag skulle med glädje göra om det igen. Och minnena är som en kär gammal vän i min ensamhet. Mitt jobb har jag skött, mina barn lika så. Och vännerna vet nog precis var jag står. Men kärleken liknar en ren katastrof. Nu i efterhand jag har frossat i kvinnor och blivit älskad som få. De har fått min respekt och allt de pekade på. Men ingen av dem har någonsin lyckats förstå vad jag är för en man. Några dras till den spänning som finns i mitt jobb. Där man reser och fester, men de ger ofta upp. När det visar sig att också stjärnorna bleknar i gryningen. Andra vill ha en man som är i balans, som är hemkär och lugn och som känner sin plats. Men har man sett halva världen kan man aldrig vill låta sig tänjas, min vän.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonalds.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.